Sådär, hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Nördarnas podd. Jag heter som alltid Patrik Stenberg och med mig har jag också som alltid min kära vän David. Tjena David.
Ja men Patrik, är det läget bra?
Absolut, alltid bra själv.
Jo, det är superbra med mig. Jag hade just ett riktigt intressant kundmöte här så att jag är lite uppe i varv i det där mötet. Hon är så himla häftig, den här vdn som jag pratar med. Så jag är på topp.
Någon mer som är uppe i varv är vår gäst för dagen, Johan Arnmarker. Välkommen.
Ja, men tack snälla ni. Det var ju en stor ära för mig att få komma hit och snacka med er idag. Och nörda ner i ett kul ämne, va? Yes, det ser jag fram emot.
Jag säger så här, äntligen ska vi få gå in och gräva på detaljnivå. Det känns ju jättekul. Berätta Johan, vad är det du vill nörda ner dig i idag?
Det är så här då, att Johan Arnmark heter jag och jag är fotograf. Jag fotograferar väldigt mycket natur och jag fotograferar människor. Jag fotograferar allt egentligen. Jag har varit i operationssalen till och med fotograferat operationer. Och jag har varit fotograf i flygvapnet. Så att, men filter till kameror, det är en sån... Alltså det man kan nästan så att jag har dem under kudden, höll jag på att säga. Va? Det är ju...
går de inte sönder då om man lägger dem där?
Ja, det är en risk. Det är det. Men det är lite grann så, man tänker att alltså jag som en fotograf, jag är nördig som fotograf rent tekniskt också väldigt mycket så, va. Men det finns en speciell nisch när det gäller nörderiet inom fotografi och det är kamerafilter.
Så berätta, vi tar det från början. Du har en kamera, man sätter på ett objektiv, den här grejen som sticker ut från kamerahuset.
Framför själva glaslinsen, den yttersta glaslinsen egentligen, där finns en så kallad filtergänga. Just om man ser där, ska man sitta, ni som har kameror kan bara kika på det. Och där skruvar man fast ett filter. Men inte bara på det viset. Det finns naturligtvis alldeles så många olika typer av filter. Va? Så att det skulle jag kunna prata i, jag skulle säga, 22 timmar ungefär om detta.
Ja, du får 20 minuter, Johan.
All right, thank you. Det är bra. Ja, det är underbart. Nej, men jag skulle kunna få in det viktigaste inom den här lilla stunden i alla fall. Det är så. Och det som man tänker sig, Patrik, du nämnde vid tillfälle att du hade, ja, jag har ett ND-filter till min drönare, sa du.
Ja, precis. Och det var ju bara så där man är med i någon drönargrupp på Facebook och så börjar folk slägga snygga filmer och så. Ja, men jag kör med ND-filter. Okej, in på Alibaba eller Wish eller vad det var, ND-filter, du vet. Så får man ju vad man får, men nu har jag ett ND-filter. Jag har ingen aning om vad det är. Jag ser ingen skillnad på det jag gör. Jag tycker det är roligare att flyga än att fotografera, men det är säkert bra.
Ja, det är en viktig grej för en drönare. Men, och när det gäller ND-filter då exempelvis, det är ett filter som, alltså det är väldigt enkelt förklarat att det är kamerans solglasögon helt enkelt.
Jaha.
Det är ett filter som är mörkt, som gör helt enkelt att det stryper ljuset, va? För att när du håller på och filmar med en drönare, då behöver du långa slutartider. Längre slutartid i alla fall, så då släpper det in mer ljus, då blir det oftast för ljust, va? Så därför får du slänga på ett solglasöga på linsen.
Just det.
Yes, det är därför. Och när ND-filter, alltså ND står för neutral density då. Neutral density.
Så att den filtrerar lika mycket på alla...
Yes, den mörkar bara ner hela skiten så att säga.
Just det.
Det är så den gör.
Men finns det filter då som mörkar ner vissa spektra och inte andra och sådär också?
Bra, du säger det David, för att där har vi det så kallade GND-filtret då. Gradual Natural Density.
Jaha.
Vi började ta oss det, känner jag.
Ja, för då kan du få ett filter som är tonat. Och då kommer vi till det här riktiga nördiga då när det gäller de många filter som du skruvar på. Så de skruvar, de är runda, precis som linsen och objektivet är, va? Men så finns det absolut finaste som jag ganska nyligen har grottat ner mig i. Och det är de så kallade filterhållarna. Då är det först så skruvar man fast en ring och sen sätter du på en hållare. Och sen i den här hållaren så sticker du ner glasskivor som är då oftast 10x15 cm rektangulära glasskivor. Om du trycker ner och då kan du ha ett graderat filter med tonat och då kan du höja och sänka den lite grann så här, va? För att du får den exempelvis då så fotograferar du ett vackert landskap och så har du en jätteljus himmel.
Ja.
Och då slänger du ner det här så att du får en liten tonad mörk yta på himlen. Och så att den sänker så att då, ja, då tar vi den precis ner till horisonten där. Ja, där ja. Och då får du den här magnifika himlen som blir rätt exponerad. Och så blir själva landskapet också rätt exponerat. Där har man grejen, va?
Vad häftigt. Men då tänker jag, för det här kan man inte göra digitalt i efterhand, va?
Jo, det är ju så här att oftast är det, om man tänker, många som tänker, ja, men det kan man ju fixa i Lightroom och Photoshop. Och ja, visst det kan du, för där kommer ju AI in och allt möjligt nu också i de här programmen. Va? Men det är så här när det gäller om du fotograferar någonting och du skulle, men nu kommer vi in på en annan nörd i det här, och det är ju histogrammet i kamerorna. Det histogram är ju då alltså själva spektrat, om man säger så, i ljuset, va?
Just det.
Om du går upp, det får ju ett diagram. Kan man säga, som går som en liten båge så här. Om du så tar en alldeles för ljus bild, då spräcker du den ljusa delen. Så att då blir det noll information där. Du kan aldrig rädda den.
Den
informationen är borta, så att säga, det är utfrätt.
Just det.
Och likadant om du går för långt ner i det mörka, då har du liksom, det finns inget där. Det finns inga pixlar, finns ingenting. Så att därför måste du liksom med filter kunna, eller då, om man skulle göra riktigt sånt, kan man göra så kallad HDR-exponering. Där man då gör så att du tar en, om du får vara stativ naturligtvis, det ska man alltid ha när man fotograferar landskap och sånt.
Ja.
Då får du ta flera bilder på samma motiv i olika ljuset exponering med olika bländare eller exponeringstid. Va?
Just det.
Och då kan du sen i post-production, så att säga då, i Photoshop eller någonting, föra samman det till en bild. Då kan du simulera de här grejerna. Men jag rekommenderar att använda filter. Det är fräckare.
Och de här filterna där, kan man köpa dem var som helst? Eller finns de, är de...
Ja, det finns ett antal sådana här tillverkare av oss. De såna här med filter med filterhållare. Det är ju ganska exklusiva saker det här, och de är ju det är jättemånga tillverkare. Det finns ju bland annat en japansk tillverkare som jag har fått en nys på ganska nyss nu då, som vill marknads komma upp till Sverige. Så att det ska vi se om vi kan hjälpa dem med. Men
ja, spännande.
Det är ju liksom, ja, vanliga professionella fotobutiker, de har detta, va? Det har de. Kanske inte vilka enkla fotobutiker som helst, men proffsfotobutiker helt enkelt. Scandinavian Foto, Cyberfoto och de här ni känner till kanske. Det finns sådana här filter, va?
Och vad är nästa filter som du går och suktar efter? Finns det något sånt här som du bara, det är för dyrt men jag verkligen vill ha det?
Oj, oj, oj. Ja, det finns en jätteintressant sak som jag kan berätta om. Det är light pollution filter.
Okej.
Okay, det är alltså om du fotograferar stjärnhimmel.
Ja.
Och det är för mycket ljus runt omkring.
Ja, just.
Då filtrerar den bort light pollution, så att säga då, va? Den tar bort skräpljuset.
Så det är klassiker om du är inne i typ en stad och ska försöka filma eller fota en natthimmel liksom.
Ja. Där har du jättemycket light pollution, va? Och ska du fotografera fina nattbilder in i en stad, så får du oftast en dimmig effekt liksom för allt runt omkring ljuset, va?
Det gör min iPhone. Det blir inte alls bra liksom.
Det är en intressant sak faktiskt. Det vi pratar här som nörderi, för då pratar vi digitalkamera. Men jag vet att den här filterleverantören för Japan, de har hållare för mobiltelefoner som du kan sätta på och köpa såna här filter, och så du kan nörda ner det även med en mobilkamera.
Wow, vad roligt.
Ja. Nej, skitfräckt. Det är
spännande.
Det är spännande. Mycket spännande.
Om man nu skulle liksom, som nybörjare, jag har ju en systemkamera också, det bara måste man ha, används alldeles för lite. Men om man nu bara ska köpa ett filter, finns det något sådär universal, alla bilder blir lite bättre om du bara har det här filtret? Eller är det att förenkla det alldeles för mycket?
Det är ju att förenkla det lite för mycket, för det finns så enormt mycket. Men det beror precis på vad det är du egentligen du ska, vad tycker du om att fotografera? Vad tycker du om att fotografera? Personer exempelvis, så skulle ett litet svagt softfilter kunna vara, så du får mjuka fina hudtoner exempelvis, va?
Ja, just det.
Softat filter, och det finns också graderade softfilter, det finns trekantiga softfilter, det finns specialeffekter naturligtvis för just porträttfotografering som gör att du kan få ljusstrålar som kommer in på ett fräckt sätt och så här saker, och det är så här, ja, så det är, det finns mycket, det heter Gördet.
Jag hade en systemkamera när jag var liten, eller ja, ung så, som inte var digital. Men till den så vet jag att jag hade ett sånt här filter som gjorde liksom gläns på ljuskällor. Det var liksom julaftonsfilter på något sätt. Att det blev så här strålar utifrån lampor och sånt där.
Ja, exakt.
Men det är också ett filter, va?
Det är också ett filter. Det är ett stjärnfilter, kan man kalla det för.
Ja, just det. Det kanske man inte använder nu för tiden.
Ja, det används väldigt mycket. Det gör det. Men det var lite sådär, vad ska man säga, vet du, David? Det var lite 80-90-tal. Lite sådär, ja, kanske av dem, va? Lite sådär.
Men det var då jag var ung, ja.
Exakt.
Kan man nästan säga att det går trender i filter då, alltså?
Ja, men det kan det göra faktiskt. Det gör det så. För att när jag också fick mina första filter till mina analoga kameror, och det var i början på 80-talet, då hade jag ett sånt här stjärnfilter, kommer jag ihåg. Jag hade ett softat filter som var liksom, vad ska man säga, med ett skarpt runt hål, va? Så att bara det som var i mitten blev skarpt. Allt annat i sidorna blev bara jättesoftat liksom och bara strålat. Det är ganska fräckt ändå. Alltså, det är häftigt alltså.
Gud vad roligt. Det går mode i sånt här också.
Alltså. Ja, det gör det.
Oj, oj, oj.
Jäkla fräckt alltså.
Och vet du någonting om hur man liksom tillverkar sina filter? För det känns som att allt som har med kameror att göra har med glaset att göra. Och glas är alltid, det är alltid så mycket tjafs som hur man tillverkar glaset och sånt där.
Jo, men så är det. Och de här så kallade de här rektangulära filterna då, som funkar till filterhåll och även andra vanliga runda filter också då. De har ju, det är väldigt noga med glaset där. Och jag vet den här tillverkaren, Kani som de heter i Japan, de använder ett så kallat B270-glas och German Scott används det då.
Nu snackar vi.
det är en benämning. Jag tror att det finns väldigt vanligt om man tittar på, om man söker på sådana här filter. B270 German Scott. Det är alltså, de är från 1 mm upp till 2 mm tjocka. Och de är ju behandlade då naturligtvis med det ultra low reflection, eye filter flatness accuracy. Det är väldigt mycket sådana här grejer på dem. Dustproof coating system och du vet allt möjligt.
Ja, just det.
En sån glasskiva, om man tänker sig så, som är 10x15. Den kostar ungefär 1500 spänn då att köpa en sån.
Ja, bara glaset. Alltså.
Bara glaset. Och då får man ju tänka då när man är ute i naturen och fotograferar landskap. Och då får du plocka upp det här ur det lilla fina fodralet. Då ligger det invirat i ett fint silkespapper och så tar man upp det så och då ska du nästan helst ha silkesvantar på dig också.
Nej, just det.
Så det är inte något du bara slänger upp kameran och blåser av en bild utan nej, så ska du ta det lugnt och så ska vi andas och så ska vi sätta upp stativet. Ja, det är meditation nästan.
Men då är ju solen har inte gått ner.
Ja, men då får du vara där god tid. Tältar du ett dygn innan.
Kan man ha fler än ett filter? Händer att du kör, nu måste jag köra två liksom.
I den här filterhållaren som jag har här då, där har jag bland annat då, så att dels om jag byter ut den här själva ringen som man fäster i objektivet så kan du sätta ett runt filter där istället.
Va?
Och sen sätter du filterhållaren på det filtret.
Just det.
Och sen i själva filterhållaren finns det tre stycken såna här fack, om man säger så, för att köra ner glasskivor i. Så du kan med andra ord använda fyra filter samtidigt om du vill då.
Wow!
Och då använder jag bland annat då ett runt filter som jag har haft nu då mycket när jag har varit ute och fotat här senaste tiden, ett så kallat polfilter då. Polariseringsfilter, polfilter. Det är ju också som ett polaroid helt enkelt, va? Glasögon. Så att du roterar det filtret. Så du vrider det, va? Tills du ser att du släcker ut reflexer ifrån solen eller något sånt. Så därför kan du exempelvis få då vatten att ta bort själva reflexerna på vattnet. Jag vet inte om ni har sett det, men det finns ju en del bilder där man ser att det ser ut som att det inte är något vatten, utan det är en båt som bara ligger och svävar i luften ungefär. Då har de använt ett poolfilter för att ta bort reflektionen ifrån, så att du släcker ut så att säga reflexerna i vattnet, va? Det är ju också gåfräckt, va?
Så kan man säga att vatten i någon bemärkelse mest är reflektion?
Ja, det kan man nog säga att det är. Det är en jättebra bra spegel i efter vatten.
Johan, jag vet ju att du jobbar ju både med stillbilder och videofilmer lite då.
Ja, precis. Yes.
Mm. Och jag videofilmar ju på min kamera med liksom mina filmer och sånt där. Kan man ha filter även på videokameror?
Ja, men oj.
Är det liksom, finns det speciella filmmakare som ofta har ett visst sorts filter? Alltså kan det finnas, jag tänker, jag vet ju, jag är ju väldigt förtjust i Depeche Mode. Och Depeche Mode hänger väldigt mycket ihop med en fotograf som heter Anton Corbijn, som gör alla deras videoproduktioner och sånt här. Och han älskar svartvita, ganska dystopiska miljöer och sånt där. Och han gör ju både stillbild och video också då. Och han, kan det vara så att, det liksom, att han alltid nästan kör ett visst sort filter?
Jag skulle kunna tänka mig det, att han gör det. Jag kan inte säga exakt vilket filter han använder, men att någonting sånt där förmodligen han använder garanterat ett filter. Alltså.
Ja, just det. Ja. Han har bara analoga kameror. Han kör Hasselblad, någon speciell modell av Hasselblad. Och
yes, yes, yes.
Det kan man ju se på vissa Hollywood-produktioner också, att det är liksom, ja men, vissa filmer ser ut av, det är den här regissören till exempel, någon som kör
yes.
lite grann samma toner liksom.
Det är ju ofta så, antingen är det ett filter eller så har du vissa presets, så att säga, för när du är i post-production, när du, så du ställer färgerna kanske på en viss vithet eller något sånt där, va?
Ja, just det.
Man kan ju göra rätt mycket som gör så att du får sin karaktär i sin produktion då.
Vad har du för kamerahus som du tycker bäst om? Är du Kodak eller Canon eller Hasselblad? Har du någon sån?
Fujifilm. Och det är faktiskt det är riktigt. Och där kan jag säga att det är också lite nörderi där. För det är den kameratillverkaren som jag fastnade för. Efter jag har varit liksom, jag utbildade mig för som fotograf för 40 år sedan ungefär. Gick jag i fotoskola och sånt här i Göteborg. Och då jobbade jag med analoga kameror. Och du vet, då är det liksom det exponeringstid. Du har i ASA, som det heter då, din, för hastigheten på filmerna, ljuskänsligheterna.
Ja.
Och bländare på, och så var det manuellt, så mycket manuellt det bara gick liksom. Fujifilms digitala kameror har den här retro-stilen. De ser alltså ut som gamla analoga kameror. De har alltså de här vreden. De har liksom exponeringstiden. Alla objektiv har bländaren, skärpan, allting. Så att därför tycker jag att jag kände mig hemma direkt i de kamerorna. Va? Samtidigt då så är de ju extremt vassa tekniskt sett också. Då, så att de är, du kan filma i de modernaste av de kamerorna idag. Filmar du upp till 8K liksom och sånt där. Så att det, här är fantastiska kameror, det är det.
Vad sitter det för filter på kameran just nu?
Just nu är det, nu sitter nog kvar den där hållaren tror jag, med det här graderade, tonade gråfiltret som jag har med en glasskiva.
Tar ju rätt mycket naturfoto också, va?
Ja, det är ju det. Ja, det är ju, min största passion är ju egentligen att vara ute i naturen och fotografera. Så är det ju.
Jag får lite grann bilden av den här gammaldags kameran där man gick in under ett skynke. För de hade ju oftast fyrkantig liksom, ja, front eller så. Liksom.
Yes, liksom. De kamerorna är ju magiska att fotografera med. Och där finns ju en, alltså, om man skulle nörda ner riktigt inom fotografi, så finns det en jag följer på sociala medier. En japansk fotograf som har byggt en sån här stor kamera själv.
Wow!
Så här fotograferar med glasplåtar som du gjorde i slutet på 1800-talet. Och de glasplåtarna är 50x70 centimeter, tror jag.
Shit.
Så du vet, så har han en stor buss som han åker omkring med ute i landsbygden då någonstans och fotograferar landskap. Och då tar det en halv dag för honom att rigga upp kameran och sen fotografera en exponering med glasplåten. Och så går han in i bussen och framkallar den här sen. Det är bättre än kalanka på julafton, så att man lär sig.
Ja, det var. Ja, men det är inte som dagens, liksom, man har sin mobilkamera med sig och man smäller iväg 100 bilder på grabbens hockeymatch. Liksom.
Ja, men så är det. Så är det. Samtidigt är det också så att dagens smartphones, så här, kameror i mobiltelefoner är faktiskt väldigt bra kvalitet på. Va? Och många gånger så räcker det för de saker som visar bilder idag liksom, på sociala medier och sånt. Det var ju en sak jag hörde där, exempel, man tänker att man pratar megapixlar på kameran. Och det är ju hur mycket behöver du? Ja, det finns mobilkameror som tar 48 megapixel liksom. Vad ska du göra då? Ska du klä en husfasad eller? För att om du ska visa en bild på en HD-TV, då krävs 3 megapixel. Så får du fullgod kvalitet på HD. Men man kan nörda ner sig bara för det är kul också där.
Den här japanska mannen kanske vi kan lägga en länk till i vår show notes sen, Patrik.
Ja, det får vi absolut göra.
Jag ska leta upp honom, ska jag ge det. Vad intressant kille alltså.
Ja, sånt där är ju supercoolt.
Ja, men det är så underbart.
Johan, jag tittar på klockan lite här. Jag får säga stort, stort tack för att du var med oss om det här och berättade om din passion. Det här var jätteintressant och jag känner att jag har lärt mig massor.
Ja, det är ju fantastiskt roligt att få vara med här. Tack snälla ni för att ni tog med mig på det här. Ja, fick jag bjuda lite grann på lite nörderi inom filter och kameror och sånt. Ja, kul.
Va? Johan, jag kan nästan garantera att du kommer komma tillbaka till den här podden och berätta om fler nördiga områden inom just fotografering. För jag vet att det finns lite gräva i här.
There is plenty of nerdery där, ja. Precis.
Ja, underbart.
Ska vi i så fall kunna erbjuda något mer, ja. Absolut.
Men, Johan, innan vi släpper dig, har du tips på någon nörd som du tror skulle kunna vara med i den här podden? Som vi skulle kunna ta med och plocka upp och intervjua?
Jag tänkte på, det finns ju en inom BNI där, en kille i Göteborg. Han har nog faktiskt varit med. Du vet ju, det finns en BNI-podd.
Okej.
Okay. Ja, som det är några killar här som har bjudit in mig till nästa onsdag ska jag vara med där. Så att
det
finns en kille i Göteborg som är i Stenungsund bor han tror jag, en guldsmed.
Okay.
Han är en riktig nörd inom det med guldsmederi alltså.
Gud vad roligt.
Jag kan ju ta bara fram, och han heter Anton Fritzell, heter han. Anton Fritzell. Jag kan ta en länk på LinkedIn eller någonting där så kan ni få uppgifter. För han är en riktigt god kille alltså. Han har gjort en jädra resa och han har drivit ett företag då. Men han är guldsmed liksom. Återbrukar väldigt mycket. Det är mycket det han pratar om. Bara. Riktigt bra kille.
Jäklar, vad intressant det här är Patrik med alla nördar som vi pratar med. Alltså jag tycker det är så sjukt, sjukt roligt. Alla har en story.
Ja, det är såna sköna små grejer som folk nördar in sig på. Man måste älska det. Ja, det är ett privilegium att få spela in den här podden.
Ja, det är ju det. Och du som lyssnar, om du har någon nörd som du saknar i vårt poddrepertoar, bara kontakta Patrik och mig så får vi in fler nördar i den här podden. För alla har en berättelse där ute.
Ska vi berätta hur de kontaktar oss? LinkedIn är väl ett sånt safe bet att hitta både mig och David på. Det känns som att vi finns
absolut.
Där.
Absolut, leta upp oss på LinkedIn.
Du, har vi nördat ner oss i något i veckan, David?
Du, Patrik, jag såg en sån otroligt intressant YouTube-film som jag vill berätta om. Alltså, det är en man då som har lagt väldigt, väldigt mycket tid på Mario 64. Alltså Super Mario Bros. För 64, Nintendo 64. Och han har kodat om den, för den har för låg framerate. Liksom dekompilerat koden. Och sen har han gått igenom den här koden och tittat på liksom buggar som Nintendo, eller som programmerarna råkade göra. För att det är nämligen så här att Nintendo består i stora delar kan man säga att det finns en hjärna som är CPU:n. Det finns minne och sen finns det en grafisk processor som renderar bilden på skärmen, som liksom skickar ut grafiken på tv-skärmen. Och problemet som han såg var ju då att det blir konflikter med CPU:n ska läsa ifrån RAM-minnet, men sen ska GPU:n, grafikmotorn, också läsa ifrån RAM-minnet. Och då uppstår det konflikter i databussen, för de har samma buss till RAM-minnet. Intressant, han visar hur han har analyserat det här. Och du, jag kan berätta att det var inte en jättekort video. Men superspännande att se hur han hade felsökt här. Och sen kom man på att om man ändrade tajmingen så på CPU:n så kunde han tjäna några klockcykler på att CPU:n fick läsa från minnet först och sen kom GPU:n in lite senare. Och det här gick han igenom i ganska hög detalj då. Och det var bara början. Jag ska inte avslöja allt han gjorde, men det var där videon tog avstamp liksom.
Älskar man nördar eller älskar man nördar?
Man älskar nördar.
Det gör man.
Helt klart. Berätta Patrik, vad har du för nörderier för dig?
Jag vet inte om det är så nördigt, men jag har ju några kanske vet, jag kanske har nämnt det någon gång, jag spelar gubbehockey. Jag har alltid en strävan efter att bli bättre på allt. Jag vill inte göra någonting mediokert, och jag vill alltid ha det bästa jag kan få för pengar kanske, eller om jag kan finslipa på någon liten detalj, så gör man ju gärna det. Så att jag funderar på att köpa nya skridskor. Det är inte bara att köpa skridskor. Alltså det finns så jäkla mycket att tänka på när det kommer till skridskor. Och det finns ju budget från liksom sådär en hundralapp för ett par små skridskor till att lägga 100 000 på ett par custombyggda skridskor. Så ska vi inte balla ur. Men liksom.
Vänta. Du menar att man kan köpa skridskor som är specifikt gjorda efter dina fötter?
Ja, men då får du ju spela NHL. Liksom. Det kan väl jag också om jag har lust att betala för det. Men så är det ju samma sak i fotbollsskor. Du gör ju en avgjutning av din fot. Men Ronaldo har ju hos skotillverkaren en avgjutning av sin fot, så att han får ju sina sydda efter hans fot. Riktigt det ska ju inte jag gå, tänkte jag, för min gubbehockey. Men jag vill ändå sådär...
Du kanske blir bättre på gubbehockeyn om du har det så.
Rimligtvis.
Ja, du ser. Och du vill ju bli bättre.
Det vill jag faktiskt. Jag försöker hitta min sweet spot. Det är lite jag vill komma. Vad är mycket pengar när liksom är jag så mycket sämre än utrustning att det inte ger någon nytta att ha bättre grejer? Liksom? Är det 1 000 spänn, är det 5 000 spänn, är det 10 000 spänn som jag aldrig kommer lägga, för att kommer min fru mörda mig? Men 2 000 kanske är lagom, eller 4 000 kanske... Vi får se. Så jag har nördat ner mig lite grann i olika skridskor, vad som är skillnaden. Jag ska tänka kring skenor, skålning, slipningar, hur hälkappan ser ut, tunga snörning och hur man knyter skridskorna också. Det är inte helt irrelevant.
Oj.
Det finns olika teorier kring det också.
Jag är glad när mina barn åker med skridskor och jag har knutit alla 6 skridskorna.
Ja.
Då känner jag mig trygg. Och har jag missat någon, då känns det dumt.
Jättedumt om du bara knyter 5 skridskor till exempel.
Ja, precis. Ja.
Grabben hoppade ut på isen senaste hockeyträningen här nu och glömde ta sig skridskoskydd. Det tyckte han var jätteroligt. Ja, grymt David. Tack för idag.
Du Patrik, stort tack för idag. Och ta hand om dig, så hörs vi i nästa podd igen.
Det gör vi. Hej då.
Hej då.